Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Okej, hörni, välkomna till 30 plus trevar mitt i din semestersommar. Ja, eller så jobbar du, det vet vi inte, men oavsett så är det ju sommar och vi hoppas att du har semester i huvudet om inte annat.
I'm a mess, don't know how I got here but I'm blessed.
Idag är det ju dags för mitt lilla sommarprat.
Ja, äntligen.
Vad mysigt det känns att man liksom tar ödet i sina egna händer när man känner att säga, men jag kommer ju aldrig få sommarprata i Sveriges Radio. Bara, nej, men då skaffar jag väl en podcast då?
Ja. Det här är så spännande. Jag känner liksom efter, Klara, du lämnade oss med, eller i varje fall mig, med tårar på kinderna. Och det kändes så härligt att också bara få lyssna på dig ett helt avsnitt. Och nu ska vi lyssna på dig, Tove. Jag ser jättemycket fram emot det här, ska jag säga.
Ja, det kommer vara roligt. Vi får väl se. Jag tror inte det blir så mycket tårar. Men förhoppningsvis kanske någon tankenöt. Vem vet?
Mm.
Jag har liksom, vi fortsätter att följa David Sundins format av separata små berättelser.
Ja.
Mm. Men där min, jag tänker att alla handlar om olika former av grejer jag har lärt mig liksom.
Mm. Ah.
Ja. Mm. Känner ni er redo?
Ja.
Ja. Ja, vad kul, för nu åker vi. Har jag berättat om den gången när jag gjorde mitt livs skamligaste grej? Ja, det har jag. Men nu är det jag som bestämmer, så jag kommer göra det igen. Eftersom det till denna dag är mitt livs mest dyrköpta läxa. Jag var 13 år och det var skolavslutning i sjuan. Jag och min kompis Linda skulle till Hustigaholm som alla andra vi kände. Hon hade skårat California White, alltså vit dryck man av outgrundlig anledning kallar vin. Och vi plågade i just den för att känna hur det var att bli fulla. När man tänker på det så här i efterhand så är det rätt otroligt att det som hände sen inte avskräckte mig längre än de 2 år det gjorde. Men det var det som det var. Dryck went down the hatch och fulla blev vi, kanske jag speciellt. Minns det som att jag tänkte att det var skönt att vara full. Som att det var som en egen verklighet att allt bara var mjukt och roligt och fritt. Jag hånglade med olika självgoda killar som jag tyckte var snygga. Johan som efter att vi kysste sa, nu är du glad va? Precis innan han sin vana trogen spydde över hela sig själv.
Nej!
Björn som när jag gjort klart att jag inte ville ha hans händer under mina kläder sa, typiskt sjuer, och gick därifrån. Och sen Ankan. Som jag egentligen inte ens tyckte något särskilt om. Jag kände ju inte honom. Inte mer än som min kompis Annas pojkvän. Pikant.
Just det.
Av alla villiga tungor på Hustigaholm skulle jag tydligen brottas med just hans också. Kommer ihåg att jag tänkte medan vi låg där i någon buske att det här är Annas kille. Men det gör inget, man får det. Och så hånglade vi lite till. Kommer liksom ihåg promenaden hem med Linda under morgontimmarna sen och kan inte minnas att jag ens då tänkte på vilket jävla svek jag just hade begått utan att tänka 2 gånger. Tänkte nog mer på att klockan snart var 4:30 på morgonen och vad fett det var att jag för första gången fick vara ute så länge. Dagen efter däremot är absolut kristallklar. Mådde som molande illa när jag vaknade och inte av bakfylla. Bara en kuslig känsla av att något var jävligt fel. Det var mitt första möte med känslan ångest. Jag skulle sitta barnvakt till grannbarn senare den dagen och han vaggade in mig själv i någon slags falsk strutslugn ett tag. Att det här har inte hänt om jag inte låtsas om det. Sen när jag åt middag så ringde det. Har du strulat med ankan? Jag har aldrig upplevt den där känslan av fritt fall i magen med den kraften som jag gjorde då. Som att fantomspy utan att något lämna magen. Anna hade fått veta på omvägar för att ankans kompisar hade suttit och flinat om gårdagskvällen om alla småbrudar som så villigt lät sig hånglas upp. Stackars, stackars Anna. Inte för att han valde att hångla med andra, jag var ju inte exklusiv den kvällen, utan för att hennes kompis gjorde samma val. Fy fan. Fy fan för mig. Den sommaren som följde mådde jag illa varje morgon jag vaknade och varje kväll när jag skulle lägga mig och de flesta timmarna däremellan. Alla smaker och låtar som jag förknippade med den sommaren kunde jag inte vara närheten av på flera år efteråt. Jag stod inte ut med att bli påmind om vem jag också var. Jag hade inget att skylla på, inget att gömma mig bakom. Jag visste vem han var och jag gjorde det ändå. Tror nu inte att jag är ute efter sympatier här, det ska jag inga ha. Om någon ska ha dem så är det ju Anna som... Obs, sannolikt har gått vidare för cirka 30 år sedan. Bryr sig nog inte det minsta idag. Men vad jag är ute efter är att poängtera tre saker. 1. Vänskapsband och systerlig lojalitet är fan allt. Låt det vara det absolut sista du ruckar på. För din egen skull. 2. Försätt dig aldrig i ett tillstånd när du behandlar andra vårdslöst. Just don't be an asshole. Någonsin mot någon. 3. Drick aldrig California White om du verkligen hatar dina smaklökar.
Alltså den hade ju en förkortning. Det var ju så här, har ju skaffat CV ikväll eller?
Ja. Ja. Den här jävla CV alltså. Den har väl aldrig någonsin velat någon ha gått.
Jag fick rysning. Jag var liksom med om en liknande händelse fast när jag var lite äldre. Men då med en kille som jag hade varit kär i till och från i många år. Och vi hade liksom aldrig tajm med varandra. Vi var jättenära vänner. Och han var ihop med en annan tjej som jag inte var kompis med då, men som var kompis med mina kompisar. Och han sa den kvällen att det typ var slut mellan dem. Och vi liksom got at it, eller vad man ska säga. Och sen bara... liksom den där känslan av att nej, det var ju inte alls slut mellan dem.
Nej.
Och nu hade man gjort det där och liksom i någon slags fyllerus bara tänkt bort alla rationella tankar kring det. Och sen efteråt så kommer ju smällen såklart. Det är så otroligt viktigt tycker jag det du tar upp, att det är så här, det kommer aldrig, det finns ingen kille, det finns ingen situation som är värd att svika en annan kvinna på det sättet. Och är det minst oklart liksom, om personen är ihop eller om personen hånglar med andra också, alltså så här, då bara, ge dig inte in i det för guds skull. Det är aldrig värt det. Verkligen.
Nej, och det är liksom så här, nej men exakt, för att det, ja men dels handlar det ju om att så här, för, alltså, jag menar jag hade ju inte ens att det var någon som ljög för mig och sa att det är slut liksom, utan alltså jag visste ju att de var ihop, men jag gjorde ju det ändå för att det var i mitt liksom
nya
snurriga huvud, så var det som att jag bara, men man får det, man får.
Ja, om alltså, det, så här, ja.
Jag fullständigt omdömeslös. Så att det är så lätt innan man upplever en sån situation att tro att det är så här, men jag är ju en person som, eller de personerna som är kapabla att, men att man liksom alltid kommer ihåg att så här, alla är en person som, alla är kapabla att, om man försätter sig i situationen när man liksom blir omdömeslös. Att det är bara så här, det här finns i alla, man ska bara aldrig försätta sig i sådana situationer. För det är liksom, det kommer aldrig någonsin vara värt det. Det är liksom det är fruktansvärd känsla att veta att man har gjort, att man har varit så usel mot någon man bryr sig om liksom.
Ja, verkligen.
Jag som då var med under den här liksom Husdegaholm-perioden, jag förflyttades ju dit nu på en sekund till det där liksom våta gräset och man gick runt där och
hade ni vit jeans
också? Ta mig aldrig tillbaka dit. Det var så mycket som hände i det där höga gräset.
Nej, ja, visst.
Men jag tänker också så här, om man ska lära sig den läxan någon gång i livet, skönt att du gjorde det i sjuan.
Ja, ja, men verkligen.
Alltså det är det enda som jag kan tänka runt hela situationen. Att så här, ja. Men nu, liksom, nu hade ju Anna varit gift. Det hade funnits barn. Det hade funnits... Ja, men, det är liksom så här, ja, den fick du lära dig tidigt. Och skönt var väl det.
Ja, verkligen. Ja, nej, men verkligen. Det får ju vara the silver lining då av historien. Men sen ska man liksom inte... Jag vill aldrig försöka så här, ta bort från liksom allvaret oavsett ålder i att faktiskt så här, svika en vän. Det är uselt och känns lika mycket vilken ålder man än är i. Liksom. Så att det är ju också verkligen bara så här, att ta med sig att sån här skit kan hända.
Ja.
Och gör allt du kan för att se till att det inte händer. För det finns inget finare än liksom, systerlighet och vänskap tycker jag. Ja. Den kan man aldrig vara vårdslös med liksom.
Men där tycker jag du har en jättebra poäng. För det är lätt att säga så här, ja, men herregud, ni var 13, du var hitta typ ett barn som var full liksom, och det finns en anledning till att man inte ska dricka innan man är 18, stämningen. Men samtidigt så här, de känslorna man går runt och bär när man är 13 år gammal är ju där och då känner man sig som en vuxen såklart.
Ja, de är lika verkliga och de är
absolut nästan mer verkliga, för att man då är man bara som en liksom liten person byggd till 100% av känslor.
Ja, exakt. Man har inga perspektiv och man har liksom inga vis av erfarenhet och hur saker kan hända. Alltså, det är man, precis, det känns bara så intensivt allting.
Och man tror ju att allting är beständigt och evigt också.
Ja. Ja, exakt.
Det är en otrolig tortyr att vara 13 år gammal. Jag vill aldrig vara 13 år gammal igen, någonsin.
Nej, alltså om ni skulle säga på min möhippa ta mig ut till Hustigaholm och jag skulle behöva återuppleva en så här
California
gå i sjuan, fylla och California White, alltså det vet jag.
Förlåt, jag ska bara skriva upp en grej här. Jättebra, jättebra. Ja, men vi går vidare. Är ni redo för lilla nuggeten nummer 2?
Jajamän.
Okej. Har jag berättat om den gången jag kastade mig ut och tog risker som 20-åring så fort någon var villig att ge mig chansen? Nej, det har jag inte. Eftersom det aldrig hände att jag gjorde någonting jag riskerade att vara dålig på. En stor del av mitt vuxna liv har jag spenderat som en fegis, en bekvämis och en medelmåttig som konsekvens. Jag pluggade statsvetenskap men ville inte in på UD när allt kom omkring, så jag tog ett receptionistjobb och pluggade journalistik på kvällstid. Som receptionist var jag absolut usel. Jag var alldeles för bekväm och för på väg i huvudet för att komma ihåg att leverera det jag faktiskt var också. Men jag upptäckte copywriting och så hittade jag en byrå som gick med på att låta mig testa skriva mot att jag till en början också tog hand om deras repa, och några månader senare hade jag min första kund. Men skulle inte det här handla om att du inte vågade, undrar den där störiga längst fram i klassrummet. Jo, lugn i brallan, Karen. Det kommer. För det handlar ju om nivåer av mod. Man kan våga vara modig inom en viss låda om lådan i sig känns relativt trygg. Men att byta låda är liksom inte ens på tal. Men för att komma någonstans och testa sig själv måste man ju fan byta låda ibland. Lådhoppa. Och det tog mig typ 12 år att göra. Paus för sorg över dessa 12 år. Eller nej, på många sätt inte alls. Det var vad det tog för mig att grow into my own, så att säga. Men lite sorgligt är allt. Att jag kommer ihåg fler än ett tillfälle när bekanta lämnade liksom som öppningar, skriva på tidning, byta till mer ansedd byrå och så vidare och så vidare. Som jag liksom dansade limbo under. Aldrig på grund av att det inte verkade drömmigt och kul. Alltid på grund av livrädd att bli påkommen med att egentligen inte kunna något alls. Paralyserande livrädsla för att vara dålig. Fy fan vad töntigt. Som om alla alltid lyckas. Som om inte misslyckande också leder till bra grejer, även om det kanske inte är de grejer du tror. Det är väl själva fan också att man måste upptäcka sånt själv, fast äldre har sagt åt den i allra tider. Här ska upptäckas jul på egen hand. Kan själv. Och vad vill jag säga med det här då? Jo, en sak. Rädslan för att misslyckas och vara dålig är en dum jävla boja som bara springer ur fåfänga. Och vet ni vad? Fåfänga, det är bajs det. Ja.
Verkligen.
Men det... vad jag tror att det finns så mycket igenkänning i den här storyn. Det spelar ingen roll vem man är.
Nej.
Och bara så här att lyssna på hur du har skrivit ditt manus här med alla dina uttryck som att liksom strutslugn och kräk, fantomkräka. Alltså det är så mycket jag plockar upp att så här, du är ju, alltså om du hade tagit det där liksom första tidningsgigget eller så, så hade det ju varit liksom, och det kan du fortfarande bli, men en av våra största skribenter.
Ja, men du vet, jag kommer ihåg där precis när jag var liksom nykläckt från universitetet, och du var ihop med Per, och Per ändå så här, du vet, lämnade som en liten öppning, som så här, jag fattade att om jag skulle ligga på nu som fan och liksom bara så här, på chansning skicka honom en jävla massa texter och så här, långa idédokument och bla bla bla, så finns det en möjlighet att han skulle ta in mig. Det finns en chans liksom. Och jag gjorde liksom inte det. Alltså jag gjorde inte ingenting som inte var ett skarpt beställningsjobb, för att jag var alldeles för rädd för att framstå som dum eller dålig. Och att man håller på med det där så jävla länge, som att det spelar så otroligt stor roll om man framstår som dum eller dålig. Det är så jävla tramsigt. Alla kommer att framstå som dumma och dåliga någon gång, för att inte säga många gånger genom livet.
Ja, ja,
det bara hör till.
Nej, men jag tror att det blir så konstigt nästan för liksom en lyssnare att förstå att du ens skulle kunna tänka så, eftersom liksom ditt sätt att skriva, ditt sätt att uttrycka dig, ditt intellekt, din smartness, alltså du har ju allt som är motsatsen till dum och dålig. På ett sätt är det nog väldigt skönt att höra det, att till och med du har sådana känslor.
Ja, men alltså, det finns inget till och med det. Jag är verkligen, alltså, det kommer komma. Vi kommer komma till en sån nugget också.
Men jag tänkte på att jag önskar ju typ att jag hade varit lite mer som du, Tove. Alltså så här, en perfekt blandning mellan oss två hade ju varit den ultimata människan, tänker jag.
Jaså?
Ja.
Wow, vad mysigt!
Nej, men för det jag har ju alltid bara springer in liksom, huvudet före, in i grejer jag inte kan och så, bara så här, det där kommer jag lösa sig, det där kommer jag göra, det där fixar jag. Och så här, absolut inte alltid lyckas och gjort bort mig 1000 gånger. Men också sen när man tittar på, jag satt på ett möte för liksom några dagar sedan, du började diskutera liksom olika kompetenser, och jag bara, ja fast det där kan jag göra, ja men det där kan jag också göra, och det där kan jag faktiskt också göra. Och då så sa den här personen jag pratade med, jag bara, jag har faktiskt inte koll på ditt CV, vad har du gjort? Och då när du pratade om de här liksom, alltså så här, den här lådan, att man är bekväm inom lådan, att så här, jag har ju typ 500 lådor.
Ja, det har du med.
Jag har inte fyllt en enda låda, jag har bara pyttelite i alla. Så jag liksom har jättemycket erfarenhet inom 1000 olika branscher och arbetsområden.
Men ja, fast grejen är så här, det är inget självändamål att fylla en låda till toppen. Alltså, det är ju jättehärligt att ha många lådor, även om det är så här, lite bottenskrap i varje. Så här. Och nu menar jag inte att du bara har bottenskrap i varje låda. Men det är ju liksom så här, bara att få testa och göra saker som man tycker verkar roliga är ju lyckat i sig. Men det, så egentligen oavsett utgång.
Men det jag tycker är lite svårt är ju att ju äldre man blir, när man har fyllt massa olika lådor, olika branscher, olika arbetsområden och så vidare, så hinner det komma folk som springer om en och blir jättemycket bättre inom just den lådan. Så nu när man står där och är så här, okej, men vad fan gör jag? Vad ska jag göra framåt då?
Jag vet, men är målet nödvändigtvis att bli bäst i en låda?
Nej, men alltså, tillräckligt
så här, göra en sak.
Tillräckligt bra kanske för att få jobbet, så att säga.
Men det har väl du alltid varit?
Ja, men det är det man menar. Att, och där tror jag lätt, när man har liksom hoppar mycket mellan olika grejer, att så här, ja visst, man kan slå sig lite själv på bröstet och bara säga, ja, jag har i alla fall vågat. Men nu är det ju oklart vilken låda ska jag liksom segla vidare i. I don't know. Jag har ingen aning. Men ja, det är väl ett liksom lyxproblem såklart. Men det känns ju som att folk blir så här specialister. De blir bra inom sitt område. De jobbar länge på det och har liksom...
Precis, men det passar ju inte. För vissa passar det ju att vara specialister. För andra ska man vara generalist. Alltså så här, du är mer av en generalist, det är jag med. Sofie skulle jag säga mer av en specialist. Liksom. Har ändå, det känns som att så här, Sofie, du har ju ändå, även om du har bytt liksom, riktning inom din genre, så har det är ju som att det ändå har funnits en tydlig linje hela vägen. Mm. Sen tycker jag att du har varit betydligt modigare än vad jag har genom liksom, din resa. Och liksom så här, varit mycket bättre på att så här, ja nej, det här har jag inte gjort förut, men nu får jag chansen, så nu gör jag det och så löser du det bara.
Ja, det har ju varit läskigt, men jag vet att så här, jag kommer inte titta tillbaka på mitt liv och känna att så här, jag borde ha tagit det där eller jag skulle ha gjort det där.
Nej.
Och det är en skön känsla,
eller hur?
Och den är ju men sen som sagt så Jag tror att jag sa någon gång så här, bara skulle försöka likna mig med att jag inte var bra på någonting heller. Alltså lite det som du pratar om, Clara, att så här, jag är ganska bra på mycket men inte bäst på någonting. Nej. Och alltså så här, lite, jag kommer ihåg att det var någon intervju med DI där jag skulle likna mig själv med en bläckfisk liksom. Men armarna gick liksom inte hela vägen ut riktigt. Nej. Utan men de var lite där och liksom knåpade på lite olika ställen.
Jag relaterade det.
Så då, jag tycker att din superskill är ju content liksom. Du fattar det.
Ja, verkligen.
Du fattar sånt och du vet hur man gör det, du vet hur man får till det och du vet vad som är vad liksom. Alltså så här, oavsett om det har varit att du har skrivit för tidning eller att det har varit att du har gjort böcker eller att det har liksom att du har lyft liksom hela fenomenet blogg liksom inom liksom bloggosfären i Sverige. Alltså du har ju ändå, tycker jag, haft liksom en specialistkunskap i det. Mm. Så det tycker jag är att vara jävligt bra på en sak. Liksom.
Ja, men vad är content? Men vad
tack,
är folk
jag har
på?
Aldrig sett det så. Men vad, aha, tack. Ja. Då blir jag glad om jag har haft en tydlig linje.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Har jag berättat om när jag härmade Carl Bildt i Sveriges riksdag? Ja, Karen, jag ser dig. Jag vet att jag kan ha sagt det här också, men om det inte passar så kan du gå ut så länge. Okej, så vad var jag? Jo, jag skulle skryta lite. Jag var ju med i första ungdomens riksdag som är ett projekt mellan Sveriges skolor och riksdagen i syfte att, jag citerar, stärka ungas förståelse för demokratin, öka viljan att engagera sig och öka förtroendet för riksdagen. Eller som man säger på tonåringska, ett kanonsätt att slippa ordinarie undervisning. Okej, så stryk det där med skryt. Jag var då talesperson för första utbildningsutskottet och skulle som sådan hålla ett anförande under själva riksdagsevenemanget. Det var väldigt högtidligt allting och ordinarie talman var på plats för att utöva sin roll även för oss finniga 18-åringar. Jag ställde mig vid pulpeten och höll mitt anförande och kände liksom att allt var så himla, himla allvarligt. Och varför egentligen? För vi höll ju mest på med charader. Och vad vi än beslutade den dagen skulle den påverka vår framtid lika mycket som Trump på avbrunnar och kobrunnar gör. Jag ville så gärna få lämna med ett skratt istället. Så efter ordinarie avslut på mitt tal lägger jag till på uruselt Carl Bildt-manér. Och det tror vi är bra för Sverige. Enter supersjälvgott jätteflin och världens tjockaste tystnad.
Nej.
Tack, talesperson Nordström. Nästa talare i ordningen kommer från statyn bredvid mig som lystrar till namnet Birgitta Dahl. Och i själva verket inte alls är staty, bara väldigt knastetorr. Jag lommar tillbaka till min plats där den enda i rummet som flinar och som inte är jag sitter. Min bästis Hanna. Vet ni, då var det fortfarande så jävla värt det. Så lärdomen här är denna. Oftare än inte kan även högtidliga och formella situationer må bra av lite trams och skoj. Livet behöver inte alltid vara så oerhört allvarligt, ens när det är det. Vad fånig när andan faller på, även om det bara är du och din bästis Hanna som skrattar.
Det var så fint. Och bjud på ett skratt för fan!
Ja. Men du var Bildt i rummet?
Nej, han var faktiskt inte i rummet. Det hade ju varit nästa nivå om jag hade roastat honom to his face.
Men han hade då förmodligen skrattat, tror du inte det?
Jo. Gud, hoppas det. Man vill tro det om Bildt. Man vill ändå tro det om honom.
Ja. Ja.
För det var ju på sätt och vis också en hyllning.
Och så fint att Hanna Flin.
Ja, ja. Hanna var ändå road. Jag kände att hon hade min rygg.
Ja.
Men det som jag tänker är så här, och det kanske är en sån grej där liksom för många av oss så kommer inte det självförtroendet liksom av sig självt, utan det kommer med åldern. Men att man verkligen ska tänka efter i så många situationer, både privat och yrkesmässigt, så här, vad är det för självändamål, eller vad tjänar den här situationen på att vi behandlar den som vore det viktigaste i världen? Mm. För liksom jag tycker att det är så otroligt ofta som alltså alla samtal och möten och presentationer och liksom diskussioner mår bra av att man också kan liksom ha lite distans till dem, och att man tillåter sig att skoja där det passar. Alltså jag menar inte att man ska prata om typ så här krigsbarn och sen skämta om dem, alltså, men ni förstår, där liksom det finns utrymme för så himla mycket mer än man tror. Ofta så blir det ju situationer bättre och härligare och mer minnesvärda om man tillåter sig det liksom.
Ja, verkligen.
Nej, men alltså jag kan bara tänka på just det där liksom, när man går in i så många olika möten och det är så seriöst. Och då är det här, kanske jag sparar till mitt sommarprat.
Ja.
Kom jag på.
Ja, men spara
det. Vi berättar om att han hoppade ner i en vak i Kamchatka och badade medan han åkte skidor, så snoppen blev jätteliten. Det var lite av en sån story som han drog på första mötet när vi sågs. Och då hade jag liksom bara träffat en massa så här venture capitals som pratade liksom Excel-ark. Så jag bara, det säger du ja. Ja, den blev jätteliten, din snopp. Perfekt. I love you.
Också att jag tydligen har perfekta elevator pitchen in i ditt hjärta liksom, att prata om sin pyttelilla snopp. Du bara, how you doing?
Gud vad roligt. Jag kanske utvecklar det här i nästa.
Ja, det tycker jag. Ja, okej, vi kliver vidare då.
Ja.
Har jag berättat om när det gick riktigt åt helvete under ett konferensiersuppdrag på Sturecompagniet inför alla jämnåriga tuffisar i stan? Inte? Kul att du är med nu då, för här kommer det. Mm. Sista året på gymnasiet skulle mina kompisar som hade ett UF-företag, alltså ung företagsamhet, Sechic, anordna en modevisning med de kläder som de köpte in i Frankrike hos grossister och sålde här. De hade gjort en liten lokal modevisning tidigare på Elverket på Lidingö, som jag och min kompis Kalle var konferensierare för. Det var ju bara massa skolkompisar, så vi gjorde massa trams och skrattade och hade kul och allt var kanon. Så som grand finale för terminen och UF-företaget så skulle de göra om succén, men göra det stort. Det skulle bli på Sturecompagniet i Stockholm och det skulle bli stor fest efteråt. Cirka hela Stockholms 18-åringar och uppåt var inbjudna. Den här gången skulle jag göra mitt konferensieruppdrag tillsammans med Niklas. Han var äldre, han var trubadur, han var van vid publik. Och han skulle också gå visningen sen. Problemet var att Niklas inte var lika tänd på att planera och skriva manus som jag var. Vi fick liksom aldrig till det. Så precis som i en sån där panikdröm, när tiden bara går fast man inte är där man ska eller gjort det man borde, så var det plötsligt dags. Sturis var helt packat av folk, inklusive mitt nyblivna ex som jag fortfarande var kär i, och vi skulle upp på scen och hälsa alla välkomna. Det enda vi hade som en lös plan var att vi kunde göra som en pastisch på den där roliga reklamen med Lotte Åke som gick då. Har du skrivit manusen? Men det hade ju hela helgen på dig! Och liksom låtsas som att vi hade det här samtalet utan att fatta att det var inför publik. När vi gick ut på scenen gör dock Niklas en sån klassisk trubadurgrej istället. Mår du bra? Jag hör inte! Mår ni bra? Och börjar klappa five med folk i publiken. Jag försökte gå in i roll och låtsas som att jag inte såg någon där och bara väntade på att han skulle kliva in i sketchvärlden där jag var. Men Niklas klev aldrig in i sketchvärlden där jag var, utan bara körde på med typ, är ni taggade? Jag hör inte! Är ni taggade? Och helt plötsligt ropar han, då kör vi! Och musiken sätter igång. Och där stod jag i min fjäderboa och hade inte sagt ett enda ord.
Nej.
Upp, se dryg ut i tystnad, ner igen. skämdes så oerhört mycket. Och när allt var över och jag satt i baren med min syster som snällt försökte peppa mig och säga att det inte var så farligt, så kommer en envis jävla snubbe och försöker få uppmärksamhet. När jag inte ger honom den fräser han:
"Men då, du är precis gjort bort dig på scen för hela jävla Stockholm. Kanske inte läge att vara så otrevlig."
Ja, det var, vad man brukar säga, en kanonkväll. Så vad kan man tänka på kring det här då? Ja, ett. Ibland går saker riktigt åt helvete. Och det är pinsamt och det är skämmigt och man får ångest. Men det betyder sällan skitmycket i det långa loppet. Jag har fått massa roliga jobb, har haft massa härliga förhållanden och till och med gjort en människoperson med en annan ändå. Och aldrig har den här usla kvällen på scen hållits emot mig. Ingenting är någonsin så stort och minnesvärt för andra som de är för dig. Kom ihåg det.
Mm.
Nummer två. Men det här med att winga saker i stunden, när stunden vi pratar om är stor och publik, det är en jävligt dålig idé. Sen den dagen har jag aldrig förlitat mig på att saker bara ska liksom komma till mig när jag väl är där. Utan wingandet, det kan man ta efter tre saker. Förberedelser, förberedelser och förberedelser.
Mm.
Är du trygg med ramarna, då kan du winga runt omkring. Men du måste alltid göra grundjobbet.
Mm.
Mm. Mm.
Ja, det är lärdomarna.
Men verkligen, alltså det där tycker jag också så här, som du pratar om, så också, återkommande liksom mardrömssituation som man drömmer i drömmarna, att man liksom kommer till grejer och
står där,
är helt oförberedd och det, allting är bara platt, bara falla platt, alltså sån jävla ångest.
Nej, men det var så fruktansvärt. Alltså dels då att Carla, som liksom vi precis hade gjort slut och han skulle vara där och vi skulle ses igen, för han hade flyttat till Norge, men nu liksom var han här och skulle gå modevisningen och liksom jag hade varit och klippt mig hos frisören för att jag skulle vara fin när liksom jag träffade honom, och så skulle jag vara lite så här, stå i fokus där i början av kvällen, och allt var så uttänkt på hur succé det skulle bli, och så är det liksom exakt tvärtom. Alltså det var sån precis som man drömmer om, katastrof. Jag hade lika gärna kunnat stå där naken, för det var exakt så det kändes liksom, där och då.
Men den där jävla Niklas också, vilket stolpskott. Men också extra lärdom, lite aldrig på trubadurer.
Nej. Nej, jag signar på den.
Ja, det blev fel. Det här med att sätta på mig den här boan och upp på scen och winga.
Också boa!
Ja, att man överhuvudtaget tänkte någonsin att det är en lämplig idé.
Men alltså, hur tänkte han som bara gick ifrån det? Vilket jävla sätt!
Nej, men jag tror att det var en klassisk se på mig, se på mig, se på mig!
Ja, men se på mig! Lite så var det nog. Kolla mig, kolla mig.
Jag har ju varit mycket mer av en wingare än du.
Ja.
Jag är ju en klassisk som säger, men jag wingar det där. Det där är liksom, jag tar den där presentationen, den där dragningen, det där. Och sen så till liksom hålla tal då, som vi lyssnarna vid det här laget nog känner till att så här, det tycker jag är jättejobbigt. Men där har du varit så här jämt och bara, men skriv ett manus. Och nu känner jag redan nu att så här, jag ska ju ha nästa sommarprat, och det hade jag tänkt att prata helt fritt runt.
Mm.
Alltså så här, fem saker. Men nu efter jag har lyssnat på dig, jag kommer sätta mig idag och skriva ett manus.
Med boa.
Ja, med en fjäderboa och någon gammal sturedänga på hög volym.
Mm.
Tack för det, Tove. Jag ska inte winga nästa avsnitt. Ja, det kommer vara manuskrivet.
Ja, du kanske är bättre än vad jag är, men jag tycker fortfarande att även wingande blir som allra bäst om man känner sig trygg i grunden.
Ja.
Man vet aldrig när man står där vad man kan drabbas av för typ av känslor eller panik. Liksom.
Alltså. Ja. Exakt.
Men sen också så här, det är inte värt att utsätta sig för den psykiska pressen egentligen. Att för att stå och behöva winga någonting och inte ha något ordentligt förberett. Det är ju en fruktansvärd situation som tär jättemycket på kroppen och psyket. Ja. Och sen kanske man så här, tar sig igenom det hyggligt ändå. Men alltså, precis, alltså,
ja, eller så är det bara plattfall.
Ja,
det
precis.
Har också hänt.
Men även om det skulle liksom gå igenom, så att säga, så är det inte värt den insatsen liksom psykiskt. Nej. Tycker jag.
Nej,
jag håller med. Jag håller med. Ja, det är verkligen mitt absolut innerliga tips till alla som lyssnar och ibland behöver göra publika dragningar på något sätt.
Mm.
Förbered er ordentligt och sen kan ni winga i stunden, men liksom ha stenkoll på vart du vill och vart du ska. Mm. And how to get there. Då går vi vidare till nästa nugget då.
Mm. Mm.
Har jag berättat om när jag gjorde något jag inte vågade och det blev starten på ett helt nytt liv? Inte. Nej, men då tar vi det nu då. Jag har alltid varit en trygghetspundare. Älskat att ha ett sammanhang. Älskat att veta vart jag ska, vilka jag ska vara med och var lönen kommer ifrån varje månad. Så livet som anställd kändes som det mest naturliga sak i världen. Jag kom inte från någon entreprenörsfamilj. Vi var akademiker. Både mamma och pappa hade jobbat i offentlig sektor i hela sina liv. Trygghet. Men plötsligt hade jag gjort det jag gjorde i ett tvåsiffrigt antal år och det var som att lajva Groundhog Day. Samma sak för nya kunder igen och igen och så om igen. Inget jag gjorde kändes varken viktigt eller kul och det kändes inte som att jag fick plats. Så fick jag min Sigis. Som för så många andra så gjorde det saker med mig att bli mamma. Det är rätt knasigt när man tänker på det, vad lite perspektiv kan göra med en människas huvud. Men plötsligt var det så kristallklart hur mycket drömmar jag hade och hur lite utrymme de fick i mitt liv som jag hade ordnat det. Och när jag kom tillbaka från min mammaledighet så tog det inte lång tid innan jag helt enkelt sa upp mig. Jag skulle fan i mig börja frilansa och försöka öppna alla dörrar jag inte vågat glutta åt förut. Om så det krävdes en jävla murbräcka. Jag ska vara helt ärlig, det var svinläskigt. När jag såg upp mig hade jag inte ett enda uppdrag klart, så jag gick från fullständig trygghet till fritt fall. Och ja, det var absolut lite brun stämning till och från. Men det fantastiska var att det liksom löste sig. Nej, mer än så. Det accelererade och växte och helt plötsligt hade jag gjort podcast, spökskrivit en hästbok, frilansat för andra byråer, konferenserat galen. Mår ni bra? Jag hör inte! Programlett tv-program, skrivit manus, sidekickat i radio, skrivit krönikor, redaktörat nyhetsprogram och nej, jag är inte klar än! Jag har fått testa så otroligt många roliga saker och det är klart att jag fattar att man också ska ha lite tur och att kontakter inte är en dålig sak. Men är det något jag vet så är det detta. Ingenting av det jag fått lyxen av att prova hade jag fått prova om jag aldrig hade kikat över klippkanten och sagt fuck it. Det tog 12 år som sagt innan jag fattade hur stor världen kunde vara, men jag är så sinnessjukt glad att jag ens fattade det någonsin. Och kanske framförallt att jag vågade. Ja, så här har jag en ny sensmoral. Det är så himla mycket vi kan vara nyfikna på men inte vågar. Gör det ändå, fast du inte vågar. Helvete, vi har ju bara ett liv och vad vinner vi på att inte försöka om vi ändå har saker vi drömmer om? Min resa är förstås inte din och mina mål är inte dina, så hur resan i sig ska se ut, det är helt upp till dig. Men allt springer ur det där med att sluta vänta på att få lov, sluta punda trygghet in i absurdum och sluta formulera alla varför inte. Tänk vad mycket härligt som kanske väntar om du bara vågar kika över klippkanten ibland och säga fuck it.
Halleluja, säger jag bara. Halleluja, ara.
Nej, men det är ju så där, vi är tillbaka på det här liksom. Vi har ju pratat om det många gånger, just vi tre, att vi har liksom, här är ju vi ganska olika och vi har liksom varit på såna här olika ställen i livet vid olika tillfällen liksom. Mm. Men för mig var det verkligen, det tog så lång tid innan jag vågade.
Ja.
Eller innan jag såg det, alltså att jag var mer motiverad.
Det som vi alla andra såg.
Ja, så kan man säga. Ja, kanske, det är ju gulligt så fall. Men det var liksom bara att det väger tyngre att få möjligheten att testa än att känna tryggheten av att fortsätta med det man redan känner till liksom. Och det är så jävla förlösande känsla. Sen finns det ju såklart tusen så här praktiska omständigheter som kan göra det möjligt eller inte för folk att liksom våga hoppa. Alltså så här, nu var vi två då och det ekonomiskt var enklare för mig att våga ta lite chansningar än om jag hade varit vet, ensamstående förälder. Då är det inte så jävla enkelt att ta chanser. Liksom.
Nej.
Men det behöver inte heller vara, som sagt, precis det här. Att man så här, säger upp sig från något utan att ha något annat att gå till. Det kanske är liksom att hoppa på en utbildning man har varit nyfiken på ett tag. Det kanske är liksom att bara byta tjänst inom det jobbet man har. Eller det kanske är att så här, gå en kurs man tycker verkar spännande. Alltså så här, bara så här, saker man är nyfiken på och har drömt lite om men som bara ligger där och skvalpar i huvudet för man av olika anledningar inte vågar, bara gör det ändå. Det är ju liksom det som är grejen.
Det som jag tycker är så intressant nu när man kan titta lite i backspegeln, vilket man får göra när man är 41, och det är ju när man har tagit de här sidospåren från stigen. från den liksom självklara stigen.
Ja.
Att det, liksom, det är så många så här, dominoeffekt på ett positivt håll som händer då.
Ja.
För då helt plötsligt så här, träffar en ny människa, leder till ett nytt samtal.
Ja.
Okej, den där grejen ledde till det. Alltså, mm. Den här utbankade och självklara och asfalterade vägen.
Ja, ja.
Där vet du nog ungefär, liksom, då kommer du möta samma kollegor, din vänskap, ditt, där allting kommer se ungefär likadant ut. Men det är när du tar de där sidospåren som helt plötsligt saker och ting som du faktiskt inte hade någon aning om skulle kunna hända, händer.
Ja, visst. Och det kan
det som du inte
på...
kan förutspå och det som precis. Du inte liksom, i din vildaste fantasi faktiskt hade kunnat kanske drömma om eller nej. Hoppas på eller förväntas.
Nej men exakt, och det är ju det att världen hela tiden blir större och större, att det är så varje nytt rum leder till ytterligare ett nytt rum, att det är, helt plötsligt har du vänner du inte hade för ett halvår sedan, helt plötsligt har du sammanhang du inte hade för liksom två månader sedan, helt plötsligt har du liksom möjligheter eller äventyr du inte hade för någon, alltså så här, det mesta leder till någonting annat liksom, som kan vara jättehärligt, så det är väl bara det att återigen göra grejer man inte vågar, bara göra ändå utan att utvärdera och utan bara att liksom tvinga sig själv att bara, nu trycker jag på knappen här, nu trycker jag på den, och så gör man det.
Ja.
Så får det bli vad det blir.
Det kan ju finnas stunder och dagar då det känns så skitläskigt och jättedåligt och man kan ångra sig in absurdum liksom. Men på det stora hela så är det ju ändå, tycker jag i alla fall, har alltid varit en vinst i slutändan. När man räknar ihop allt. Liksom.
Jag håller med. Det bara handlar om tidsperspektiv. Liksom. Ja. Om ditt tidsperspektiv sträcker sig från idag till i övermorgon, då kanske det är liksom tuffare. Men om tidsperspektivet sträcker sig från idag till om två år, då kanske det är jättetydligt vilka alla de här fantastiska frukterna blev av liksom att du vågade.
Ja, och sen så här, skulle man inte lyckas eller så att säga att det inte funkar av någon anledning och man kanske får gå tillbaka och liksom göra det man gjorde innan, så är det också så här, fatta vad man har lärt sig bara av att våga. Vad man har utvecklats bara av att göra det och att man kan komma tillbaka då till kanske den tjänsten man hade innan eller det jobbet man hade innan med liksom nya lärdomar, nya insikter, nya kontaktnät.
Kanske till och med nya idéer.
Ja, alltså, ingenting är ju liksom förgäves.
Det föds så mycket nytt.
Exakt.
Så länge man inte blir fångvaktare i Auschwitz i och för sig. Men
då är det kolsvart.
Ja, förlåt. Jag skulle inte ha tagit det dit. Men ni förstår vad jag menar. Jag tänker att typ att Kjell startade det där kaféet. Och sen så här, nej, han och delägaren, de var inte riktigt överens om hur mycket pengar som skulle stoppas in och så vidare. Och så där. Så när han drog sig ur det där så var det ju såklart tråkigt. Men i efterhand, fan vad det utvecklade honom som kreatör. Alltså tänker nytt med de liksom
konceptuellt.
Också att förstå en verksamhet på ett helt annat sätt och så vidare. Så att så otroligt utvecklande och också liksom att så här, våga ta det steget.
Verkligen, men det är precis det där du sa. Ja. Väldigt få saker är liksom förgäves. Det bara handlar om tidsperspektiv innan man ser vad det var som var liksom meningen.
Ja.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Har jag berättat om den gången när jag fick mitt hjärta krossat i 1000 bitar och trodde att jag aldrig skulle kunna andas normalt igen? Inte det? Nej, det har sin naturliga anledning, för det finns ingen sån isolerad gång. Det har hänt massor av gånger och det blir aldrig lättare eller bättre när det händer på nytt. Jag har blivit dumpad för andra, jag har blivit dumpad utan förklaring, jag har blivit dumpad för karriär i annat land. Och som jag har gråtit, mått illa, blivit helt obsessiv vid tanken på att få killar att ångra sig. Funderat så gärna kokar på hur jag skulle kunna kalibrera om mig själv för att bli lite mer sån som han kanske ändå skulle kunna vara kär i om han gav det en chans. Mm. Betraktat min person som Play-Doh. Under så himla lång tid tror jag att jag förväxlade kärlek med det där som kändes så intensivt. Det som tog över hela mitt väsen och vars status fullständigt avgjorde mitt mående och humör. Men ofta är ju det en känsla man har när man är i något som inte är helt hundra. Något man inte har koll på. Något där balansen är helt skev och man glömmer att känna efter vad det är man själv älskar så mycket, för man är så upptagen av tanken på att bli älskad tillbaka. Mm. Jag var i mina late 20s när jag upplevde precis som kärlek jag ville ha för första gången. Jag hade absolut blivit älskad på fina sätt innan dess, men aldrig tajmat och ömsesidigt. Och kände inte jag samma som han gjorde, mådde jag bara illa och blev dum, som det lätt blir. Mm. Skillnaden när jag väl hittade den typ av kärlek jag ville ha var att jag älskade vem jag blev i hans sällskap. Mm. Jag älskade att han tog fram mitt bästa jag och gillade alla mina sidor som liksom inte alltid blivit succé tidigare. Jag har aldrig varit särskilt kvinnlig och sensuell och husfru, jag fattar inte hur man gör. Men plötsligt var mitt lite burdusa och skämtiga och icke-stereotypa något jag fick vara stolt över. Och jag hade mer som en behaglig vilopuls, en hysterisk helspänd känsla i kroppen. Det är en underbar känsla. Så även om jag som alla andra har varit through the ringer gång och gång igen, så är slutsatserna dessa. 1. Jag har fan älskat. Och när jag har blivit hjärtekrossad och till slut kommit ut på andra sidan har jag älskat igen. Och vilken jävla grej det är. Man måste våga älska och hoppas om och om igen. Alternativet är för kolsvart. 2. Jag har fan upplevt hur det är att ha en kärleksfylld, välbalanserad relation. Jag vet hur det ska och kan kännas när kärlek är sund och fin. Och du får känna harmoni över vem du är och vad du har. Och den skiten går inte att få ogjord. Så även om jag beklagar mig i tid och otid över hur tråkigt det är att vara singel nu, hur svårt det är att träffa någon, så har jag liksom fattat att allt som inte är det där fina ömsesidiga är en kompromiss som inte är för mig. Och för det är jag faktiskt tacksam.
Ska du verkligen
vara? Det var den kärleksbiten.
Men tänk vad många också som sitter ute nu och lyssnar på det här. Alltså, som jag känner igen med det också, där man liksom, precis som du säger, att så här, man försöker att applicera kärlek på någonting som egentligen inte var rätt, bara för att man kanske är lite kärlekstörstande. Att så många som är i relationer som inte är ömsesidig kärlek och respekt, där man måste göra sig till, där man inte kan slappna av och så vidare. Vad jag tror att det är så jävla vanligt.
Ja, men det finns liksom ingen starkare motivator eller manipulationsfaktor, om man ska säga, en känsla av att bli bortvald. Så fort man inte känner sig aktivt bli vald, då är det så att man släpper alla liksom tankar på vad man själv egentligen vill ha och är sugen på och känner, och är bara 100% fokuserad på att övertyga någon annan om att visst tycka om en. Det är liksom så galet att vi funtade så liksom.
Men det är också, men det är liksom den här rädslan över att bli lämnad, och då blir man liksom också sårbar i det. Så att det liksom, men att man håller kvar, att det finns något så här psykologiskt i det där också, att vi liksom, men man vill inte bli dumpad. Så då håller då liksom då över kompenserar man eller slår knut på sig själv.
Men sen också, varför är det så mycket värre att vara ensam än att vara i en relation som inte är för en.
Det är ju inte det.
Nej,
det är ju
inte det.
Det är det som man måste ju bara uppmärksamma det och också så här, känna det lugnet i det. Att så här, bara, nej men gud, det är 1000 gånger bättre.
Mm.
Mm.
Alltså jag tar det än i dig.
Mm. Jag tänkte på...
Men jag gissar att det där är tyvärr också en sån insikt som bara kommer med åldern. Att så här, du måste ha varit med om x antal grejer för att kunna tro på det där. Alltså, även om man tror på det,
tror också det
rent liksom, på ett intellektuellt plan liksom, även tidigare, så tror jag inte att man fattar det förrän man har varit med om x antal grejer. Att så här, man måste få växa in i den insikten, tyvärr. Men jag tror faktiskt det.
Men det tänkte
jag
på,
för
jag dejtade en kille innan jag träffade Kjell, liksom lite så on and off, eller två olika faktiskt. Men båda två under det året som jag var singel mellan David och Kjell, så var det liksom, särskilt med den andra då, där man bara kände att så här, fan vad jag försöker vara någon jag inte är. Att man försökte vara så här, liksom lite så här hippie härlig och så här, jag vet att det var bara fan det där är, men det är som att man... nu är jag ju inte jag liksom. Jag spelar en roll bara för att liksom vinna en kärlek.
Jag tror att det är det han vill.
Och så ohållbart det är. Alltså så oerhört ohållbart.
Och man skulle vara så soft med allt. Även när man blev behandlad som skit, så var det så här, ja men vadå, vi har ju inte lovat varandra någonting. Och bara så här, fan vad man kompromissar med sig själv. Och jag kan fortfarande få tokångest när jag tänker på vad jag gjorde våld på mig själv under dem, liksom, det var ju inte relationer på det sättet, men förbindelser. Och man bara skruvade på sig själv för att bli någonting som var liksom lovable och tappade sig helt i det. Och sen då när man väl liksom träffar någon där det bara är så här lätt.
Enkelt.
Tydligt.
Men också, jag tycker det som du sa, Tove, där som är liksom... är det ultimata beviset som är mitt facit, det är just det där att man får känna sig som sin bästa version av sig själv.
Ja, verkligen.
Exakt.
Det tycker jag är liksom så här,
allt, rakt igenom.
Och det är inget som man har gjort till, utan mer så här, ja, men de här bara karaktärsdragen som alltid har funnits i ens DNA. Typ.
Ja.
Alltså, det är de som uppskattas och uppmärksammas och älskas.
Exakt.
Snarare än de som görs till.
Ja. Nej, men precis, men det är det jag tycker liksom är den mest berusande formen av kärlek. När man så här, inte bara blir helt varm av att titta på den man är och att man vill den så mycket väl, liksom, utan också när man känner just det där gensvaret och att man känner sig själv så bra. Alltså att det är som att man ser sig själv genom dens ögon. Jag menar inte, liksom, det ska inte förväxlas med att man bara ska utvärdera sig själv genom någon annans ögon, eller att man bara liksom att man letar efter självvärde hos någon annan. Det är inte det, utan det är mer att det är en bra... Alltså det är en jävligt bra utvärderingsparameter, liksom det är indikator på om man är i någonting bra, ifall man också känner att man är, som sagt, sitt bästa jag, sitt mest avslappna innersta väsen som liksom ens närmsta tjejkompisar kan utan och innan, men liksom alltså det, men där när man bara är,
precis, och då blir det också så här, den här grundtryggheten på något sätt som gör att man kan vinga.
Ja,
det blir som att man har liksom sitt manus skrivet, så där behöver man liksom inte fundera, och då kan man också så här sticka ut, man kan växa tillsammans, utvecklas.
Men det tänker jag också,
och lära sig.
Jag tänker också så här, nu kommer jag in på det. Det känns som att nu får du ta det här bara, men det här är väldigt tydligt med sexliv också för mig i så här tidigare relationer kontra att man så här, när man är i en relation där man inte kan vara 100% sig själv, där man känner att man spelar en slipad roll av sig själv och så vidare. För mig har typ så här, sexlust och sådana grejer dött ganska snabbt liksom. Medans när jag nu upplever att jag kan vara hel i mig själv, att jag så här, nu 6 år in i relationen med Kjell fortfarande kan så här få kåtslag på honom typ. Och tycker att han är det sexigaste som finns, och bara och jag känner att min sexualitet och min liksom kropp är vaken och där och även om man...
Nej, men precis. Nej, men jag fattar, jag håller helt med. Jag tycker de där grejerna speglar varandra. Det är liksom inte... För sex handlar ju så jävla mycket, tycker jag, om liksom så här, avslappning låter ju motsägelsefullt, men en avslappnad inställning, att en närvaro, att man på riktigt är där och inte i sitt eget huvud kring hur ser jag ut nu, är det här skönt för honom, är jag bra nu, tittar han på de här grejerna nu liksom, jag måste vara kåt, alltså så här, när det bara handlar om att så här, de här grejerna finns inte, man håller inte på att utvärdera samtidigt som man är bara där i stunden. Så här, och det blir man ju bara om man känner sig 100% bekväm med någon. Alltså så här, ja, i alla fall om det handlar om ett längre sexliv liksom, eller ett ongoing så här. Sen är det klart att man kan ha så här, du vet, urspännande one night stands som så här, en gång av 100 är helt fantastiska för att det är så knasigt och spännande, men det är ju mer undantag än regel liksom. Men just att bygga upp det där med någon man ämnar att fortsätta vara med liksom, så speglar det ju verkligen hur relationen är balanserad i övrigt, tycker jag, hur härligt och bra och fint och avslappnat och fulfilling liksom sexlivet blir. Ja, alltså det har ju med hur relationen är att göra liksom.
Verkligen, ja. Tryggheten.
Tack Tove.
Ja, men hörni, där sätter jag punkt för mitt lilla summer snack.
Det är nästan som att man känner att det är så överflödigt och säger grejer, för du har sagt allting så bra och så fint som man bara vill.
Nej, ja, men man vill bara säga tack efter vissa och halleluja efter vissa och
det är bra.
Gud vad
och
fint.
Och nu ser vi så fram emot.
Ja, ingen press alls.
No pressure.
Där passar man ju utmärkt att komma sist. Och eftersom jag älskar att vara underdog så har vi två här nu som har levererat till max. Så att, nej, men det känns jätteskönt.
Jag vet hur du kan förbereda dig. Du kan förbereda dig med att dricka riktigt pissigt human California White ur en PET-flaska.
Eller ska jag göra det när jag skriver mitt manus? Det är det som är frågan.
Fy fan.
Jag kan väl säga så här också, att om ni har någon story ni gärna skulle vilja höra mig berätta, så släng över den på WhatsApp till mig, kära Klara och Tobbe. Tack.
Absolut.
Men hörni, fint, då.
Tack för idag. Vi hörs igen om en vecka.
Ja, det gör vi.
Puss och kram. Puss.
En podd från Aller Media.